Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vet du, Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortsskulder, delbetalningar och personliga lån. Och det är ju en ganska hög procent, eller hur?
Ja, verkligen. Jättetråkigt att höra. Och många tror nog att de är ensamma i det, men så är det ju verkligen inte.
Nej, och dessutom så säger 28% att deras skulder har ökat det senaste året.
Ah, fy.
Men vi har ju ett betalt samarbete med Anyfin den här veckan som har varit med oss länge nu och som vill kunna hjälpa till med just detta.
Ja, men precis. För Anyfin vill försöka sänka räntan på delbetalningar och kreditkortsfakturor så att du kan använda de pengarna till att betala av skulden snabbare. I deras app kan du dessutom få en översikt på allt du samlat hos Anyfin och göra extra inbetalningar kostnadsfritt om du vill bli av med skulden snabbare.
Du kan skicka in en ansökan på anyfin.se eller i appen. Och om Anyfin kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail. Och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anyfin av din gamla skuld. Du betalar till Anyfin framöver. Och med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som ny kund när du ansöker.
Du ansöker alltså genom att gå in på anyfin.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar 2 minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin. Ja, men där står den ju. Dotterns bil är kvar här vid sjön. Okej, bra. Då måste hon ju vara här någonstans. Dawn och Eldon Scott hoppar ur bilen och ropar på sin dotter. Maddie! Men de får inget svar. De känner på dotterns bildörr. Den är låst och i den kan de se Maddies handväska. Tältet hon har sovit i är fortfarande framme men ligger nu platt på marken. Håller hon på att packa ihop? Alla saker tycks vara där. Yxan hon har tagit med för att hugga ved, den dyra kameran ligger inlåst i bilen och kylväskan med öl och vin står kvar på flaket. Det enda som tycks saknas är Maddie själv. Föräldrarna, de letar och letar, men Madison Scott tycks helt tagit upp i rök. Deras dotter, som i fredags skulle på fest här vid sjön. Men vart är hon nu?
Jag heter Linn Ek.
Och jag heter Jenny Borg.
Och nu börjar spöktimmen.
Som sagt så är vi äntligen tillbaka med en ny säsong.
Ja.
Vi körde ju första avsnittet förra veckan.
Mm. Nu är våra röster tillbaka i dina öron.
Ja. Äntligen. Får du höra oss chatta igen.
Precis.
Mm. Och vi ska gå ut här med en liten efterlysning först, tänkte jag. Vi ska göra ett avsnitt den här säsongen av Lyssna berättelser. Så har du varit med om något riktigt läskigt, du kanske bor i ett hemsökt hus, dela jättegärna med dig till oss då. Och skriv redan i ditt första mejl om vi får använda ditt namn och om vi får använda den överhuvudtaget i podden. Vi vill att det avsnittet ska bli så läskigt som bara möjligt.
Ja. Och vill du ha mer spaktimman så har ju vi en Patreon. Det måste Precis. Vi ändå göra reklam för. Och som du hörde förra veckan så nytt för i år är att du kan köpa loss avsnitt. Du behöver alltså inte signa upp per månad. Så du kan gå in och säga att du vill lyssna på ett expeditionsavsnitt som är 2 år gammalt. Ja, men då finns det där. Det är ju bara att köpa loss det, så har du det. Du behöver inte liksom oroa dig för att det dras pengar varje månad, signa upp dig på grejer. Det är lugnt. Då är det liksom en gång. Det enda du behöver göra är signa upp i vår community så att du är medlem i Patreon. Men det kostar ingenting. Och där kan man chatta med andra medlemmar och sånt. Oh, det kommer så mycket roliga funktioner på Patreon. Men så det är som en liten familj där inne också.
Det är det.
Och vår Patreon hittar du ju då på patreon.com/spooktimman eller länken i beskrivningen. Och du kan ju givetvis fortsätta att prenumerera också.
Exakt. Och den här veckan i podden så blir det då Ouppklarade mord del 1 och del 2, alltså ditt fall, kommer nästa vecka.
Mm.
Så i det här avsnittet blir det alltså bara jag som pratar. Men ska vi bara dra igång?
Ja, det gör vi.
Det är fredagen den 27 maj 2011. 20-åriga Madison Scott, även kallad Maddie, packar ut de sista sakerna i bilen innan hon säger då till sina föräldrar och hoppar in på förarsidan i sin Ford F-150 och börjar köra iväg. Bredvid henne på passagerarsätet sitter vännen Jordan, Jordy som hon kallas, Boldew. De här två kvinnorna är på väg till sjön Hogsback Lake här i Kanada. Det här är ungefär 25 kilometer från Vanderhoof, British Columbia, där kvinnorna bor. Vid den här sjön så ska det nämligen den här kvällen hållas en fest. Det är en gemensam vän till kvinnorna som då ska fira sin födelsedag här vid sjön. Och det här är ett väldigt känt festställe. Alltså det är perfekt att festa här. För det första så kan man ju ta bilen hit och sen så kan man festa vid vattnet och vid skogen som omger sjön utan att behöva tänka på att det är några grannar som man stör. När festen sen är över så kan man även sova över här vid sjön. Det är väldigt populärt att campa här. Så då behöver man ju inte tänka på att ta sig hem igen med bil förrän man har nycklat till. Den här festen var dock ingenting som Madison till en början hade tänkt gå på. Alltså hon hade inte till 100% bestämt vad hon skulle göra den här helgen. Hon hade pratat om att umgås med sin kusin och sådär, men ingenting var spikat. Men så när Jordy hörde av sig och frågade om Madison ville med på festen vid sjön så hade Madison tackat ja. De här två kvinnorna är dock inte särskilt tajta. De har faktiskt inte träffats sedan de gick ur skolan. Så det är lite oklart varför de här två tillsammans bestämmer sig för att åka på den här festen. Men kanske är det ett sätt för Jordy att sträcka ut en hand och ta upp kontakten med Madison igen. Ett sätt för kvinnorna att helt enkelt titta tillbaka till varandra. Oavsett hur det är så anländer de här kvinnorna vid Hogsback Lake i den vita flakbilen och börjar lasta ur sakerna. Med sig har bland annat Madison 2 tält. De ska ju som sagt övernatta där. Men nu när de börjar packa upp så inser de att, ja okej, för det första så är det ena tältet alldeles för litet för att 2 ska kunna sova i det. Och till det andra tältet har de glömt tältpinnar. Alltså snark.
Alltså det är ju ganska jobbigt att upptäcka det när man redan är framme.
Ja, men när man har börjat packa ur och allting. Nej, alltså det enda som finns att göra är för Madison att hoppa in i bilen igen. Och åka hem till sina föräldrar igen. Så runt 21:30 denna fredagskväll så säger Maddie återigen hej då till sina föräldrar efter att ha hämtat tältpinnarna. Innan hon försvinner iväg i Forden och det här kommer då bli sista gången som hennes föräldrar ser henne i livet. Snart är hon tillbaka vid sjön igen och där hade nu fyllts på med fler människor. Den här festen är i full gång. Maddie och Jordi börjar med att sätta upp sitt tält och sen går de iväg med några andra kvinnor och hämtar ved till en brasa innan de ansluter sig till festen. Runt 11:30 så har mamma Dawn kontakt med Maddie. De smsar då lite fram och tillbaka. Allting verkar vara hur bra som helst och de diskuterar någon låt och sådär. Och hela konversationen slutar med att mamma Dawn skriver: godnatt, ha det så kul, vi hörs imorgon. Vid det här laget så är ju festen i full gång. Det verkar till och med börja bli lite stökigt här vid sjön. Det här skulle egentligen vara en födelsedagsfest för de närmsta kompisarna. Men killen som fyller år har lagt upp om festen på Facebook öppet. Vilket ju gör att fler än tänkt dyker upp. Jordi kommer senare berätta att ja, så det är mycket folk där och till en början så, även om jag inte känner alla, så känner jag igen de flesta som är där. Och de flesta som är på festen är ju i samma ålder, så typ mellan 18 och 25 år. Men lite senare så är det några äldre som dyker upp också. De här är runt 40.
På en fest med barn eller ungdomar?
Ja, det är lite underligt, det är det.
Ja.
Verkligen. Sammanlagt den här kvällen så är det runt 46 personer på festen i skogen vid sjön. Som jag sa, framåt natten så dyker det upp personer som Jordi aldrig har sett innan. Det här är personer som hon efteråt beskriver som lite bråkiga. Alltså när de kommer dit så blir festen mer stökig. Det är ju också så att ju senare på natten det blir, alltså då har ju folk konsumerat med alkohol, det har en tendens att bli fullare, stökigare, mer högljutt, alltså så. Och Madison är också med på festen och hon har druckit alkohol, men enligt vittnen så är Maddie aldrig särskilt full. Full är dock hennes vän Jordi. Alltså under kvällens gång blir hon till och med väldigt full. Samtidigt som det börjat bli stökigt på festen så utbryter det ett bråk bakom där Jordi står. Så att det hela slutar med att hon blir knuffad ner i elden. Hon klarar sig från brännskador men hon skrapar upp händerna och skadar ena knät. Och det här tar liksom udden av det roliga. Samtidigt som hon är väldigt, väldigt full. Hon känner att hon är färdigfästad. Jordi hade hållit på med en kille under den här kvällen. Och efter incidenten vid brasan så bestämmer sig Jordi för att hon ska lämna festen. Hon ska åka hem med honom. Och det här är ju någonting som såklart inte gör Maddie särskilt glad. Alltså de har ju bestämt att de ska övernatta i tältet vid sjön ihop. Och nu ska Jordi plötsligt åka hem med en kille. Så Maddie, hon ber Jordi att stanna. Att, men snälla, vi har ju sagt att vi ska sova över här. Kan du inte stanna med mig? Men Jordi är full och hon har bestämt sig. Hon ska sova hos den här killen. Punkt. Slut. Däremot så kan ju Maddie få följa med dem om hon vill. Madison, som redan har lagt sig till rätta i tältet, är dock lagom sugen på det. Och hon tackar nej. Hon är så här, nej men åkta, skitsamma, jag sover här. Så det hela slutar med att Jordi och den här killen lämnar festen runt klockan 1:30 på natten och åker hem till honom. Och det är inte bara de som har börjat lämna festen vid den här tidpunkten, utan festen håller på att avslutas och de flesta har redan åkt. Det verkar som att folk till en början hade tänkt sova vid sjön, men att en efter en dissar den idén och tar sig därifrån. Enligt Jordi så är det enbart 5 personer kvar när hon lämnar det här feststället. Efter att Jordi och killen har försvunnit så fortsätter den här festen en liten stund till innan de sista festdeltagarna lämnar platsen mellan 3 och 4 på natten. Någon av de här sista som lämnar festen ska ha frågat Madison om hon ville följa med, men Madison ska tackat nej. Och den sista personen som efteråt kan vittna om att den har sett Madison, den säger att den personen har sett Madison runt klockan 3 på natten. Som sagt så får Maddie igen förslaget att följa med från sjön och hon tackar ju nej. Och här är det lite oklart hur mycket koll Madison har på vad som pågår utanför tältet. För när Jordi åker så är hon redan i tältet. Man tror att Madison mest troligt har trott att det är jättemånga som ska övernatta. Så att även om Jordi åker så är det massa andra av hennes kompisar som ligger i tält bredvid henne. Men så är det inte, utan hon är ensam kvar. Runt klockan 4 på natten så är festen över och campingplatsen är åter tyst och lugn igen. Det enda som är kvar är ett ensamt tält och en Ford F-150. Den här veckan och nästa vecka så har vi True Crime i spöktimmen. Det är True Crime vi pratar om. På tisdagar så blir det ouppklarade mord och på torsdagar så har vi en gäst som man verkligen kan koppla till True Crime. Ska vi bara lyssna på en trailer? Ja, det gör vi.
San Pedro byggdes för att kunna ta emot 350 interner. När jag gick in på San Pedro var det 1500 interner.
Oh, jävlar.
Så det är extremt överbefolkat. Varje avdelning styrs ut av en delegado, den högst uppsatta fången på er avdelning. Du kan bli dömd till dödsstraff av dina medinterna.
Oj!
Du hyr eller köper din cell. Och till slut så bodde jag i en cell som ser ut ungefär som en kista. Och så är det flera sådana kister på höjd och jag bodde i en av dem. De kunde få människor att ställa sig på murkanten med snarare runt halsen och hota att de hoppar om de inte ändrar en lag.
Varför stoppar inte vakterna det här?
De vågar inte komma in. De är på utsidan.
Ja, det är inga vakter inne i fängelset.
Nej, inte en enda.
Gud vad läskigt. Så man blir bara inkastad och sen låser de dörren efter den.
Precis så fungerar det. Allt förnuft och verklighetstänk måste försvinna för att man ska förstå hur San Pedro funkar. Det finns restauranger på fängelset.
Jaha.
Det är som en liten stad. Det bor 300 barn inne på området.
Som bor i fängelset?
Mm.
Men så det är verkligen som ett samhälle i Amen. Den här anstalten?
Och det är ett människoliv där inne är inte värd någonting.
På torsdag gästas vi alltså av Jonas Andersson som 2002 åkte in i fängelse i Bolivia efter att ha försökt smuggla hem kokain till Sverige.
Mm, det är nog många som känner igen den här storyn och kanske har lyssnat på dokumentärer och så. Mm. Men alltså lyssna på det här för att han berättar exklusiva saker som han inte ens har berättat i sin bok.
Ja.
Alltså vi får verkligen exklusiva detaljer. Och alltså fantastiska avsnitt, verkligen.
Verkligen. Så intressant. Och del 1 kommer på torsdag och del 2 kommer nästa vecka.
Mm, precis, så vi körde ouppklarade mord del 1 och del 2. Och så tänkte vi att då delar vi på gästavsnittet också så blir det perfekt.
Det var för mycket, det gick inte att ta bort grejer som han berättade.
Det är för bra.
Verkligen.
It's too good.
Men tillbaka till Kanada igen och Madison Scott. Dan Scott börjar bli riktigt orolig. För 2 kvällar sedan så hade hennes 20-åriga dotter Madison lämnat hemmet för att gå på en födelsedagsfest vid sjön Hogsback Lake här i Kanada. Maddie hade sedan inte kommit hem på lördagen. Men då det var fint och härligt väder ute och dottern ju var med vänner så hade mamma Dan inte blivit särskilt orolig. Inte ens då hon hade ringt till Maddie utan att få svar. Mamma Dan tänkte att nej men Maddie är väl upptagen, hon hänger väl med vänner. Och förutom det så visste Dan att mobiltäckningen där ute kunde vara lite siss och där. Hon tänker att Madison hade ju ringt om det var något. Hon har säkert bara bestämt sig för att stanna en extra natt och så kommer hon på söndag. Men så nu är det söndag morgon och Maddie har varken dykt upp eller hört av sig. Så nu börjar mamma Dan att bli orolig. Så Dan ringer hem till Jordi, vännen som Maddie åkte till festen med. Kanske har Jordis mamma hört något från kvinnorna. Men när luren sen plockas upp i andra änden och det är Jordis mamma som berättar att Jordi kom hem från campingplatsen redan på lördagen och nu är på jobbet, så börjar varningsklockor ringa inom Dan. Snart så sitter hon tillsammans med sin make Eldon i bilen på väg till sjön för att leta efter dottern Madison Scott. Men vem är egentligen Madison? Jag har inte riktigt presenterat henne än, så jag tänker att vi tar en liten paus från tidslinjen och så ska jag berätta vem hon är. Madison Scott föds den 29 april 1991 i Vanderhoof, British Columbia i Kanada. Hon är ett av tre barn till Dawn och Eldon Scott. Det här är en väldigt tajt familj och Maddie har en väldigt nära relation till sin syster Georgia och bror Ben. Maddie, hon beskrivs som en social, utåtriktad och populär tjej med väldigt många vänner. Det känns som att alla som känner Maddie pratar gott om henne. Efter att hon har gått ur high school så tar hon jobb inom skogsbruket där hon då jobbar tillsammans med sin pappa. Och hon brinner verkligen för att vara ute i naturen. Så det är inte bara på dagarna på jobbet som hon är i skogen, utan hon är väldigt ofta ute. Hon lever ett väldigt aktivt liv och är väldigt aktiv på fritiden. Alltså hon älskar att vara i vattnet och simma, hon håller på med vattensporter och hon älskar att ta foton när hon är ute i naturen. Förutom det så håller hon även på med motocross, ridning och olika lagsporter. Hon beskrivs som en riktig tävlingsmänniska. Så en väldigt aktiv kvinna helt enkelt. Det är en helt vanlig kvinna från en helt vanlig familj. Att hon bara skulle försvinna och inte höra av sig till sin familj, det är så olikt henne. Det skulle hon aldrig göra. Men tillbaka till den här tidslinjen. Ungefär en kvart efter att Dawn och Eldon har lämnat sitt hem så är de framme vid sjön. Mamma Dawn hade där förväntat sig att hon skulle hitta Madison sittande runt en lägereld med några kompisar. Men när de kommer dit så är där tomt på folk. De kan dock se Madisons bil och tält på platsen. Men det är verkligen det enda som är där. Det är ingen annan bil, inget annat tält, inget alls. I den låsta flakbilen så ligger Madisons väska, hennes handväska, hennes dyra kamera och resten av packningen. På flaket hittas en kylväska med vin och öl och bland annat en yxa som hon använder för att hugga ved. Resten av hennes saker tycks ligga i tältet. Det underliga nu är bara att tältet inte längre står upp, utan det ligger platt på marken. Men allt tycks alltså vara där. Allt förutom Madison själv. Föräldrarna börjar leta på platsen. Kanske är hon i skogen och kissar eller något. Dawn, hon hittar ett gäng kampare i närheten. Det här är personer som känner Madison. De berättar då att den vita Forden hade stått där när de kom dit kvällen innan, alltså på lördagen, men de har inte sett Madison. Efter att ha letat ett tag och efter att inte ha hittat ett enda spår efter sin dotter så ringer de till polisen som anländer runt 12:30 på dagen på söndagen alltså. Snart så dyker även Jordi och hennes mamma upp vid sjön och Jordi börjar då berätta om kvällen. Hur hon, trots att hon hade lovat att stanna där, hade lämnat Madison. Jordi kommer nu också med nyheten om att hon hade återvänt dagen efter. På lördagsmorgonen hade hon åkt tillbaka vid sjön runt 9:30 någon gång på morgonen. Det är lite oklart varför hon åker tillbaka. Om det är att hon har dåligt samvete och åker tillbaka för att hjälpa Madison att packa ihop. Eller om det är, som vissa källor menar, att hon åker tillbaka för att hämta sina egna grejer. Oavsett så kommer hon alltså dit tillsammans med killen hon har sovit hos. Jordi berättar att när de kommer dit så är det helt tomt på folk. Det enda som finns på platsen är Madisons tält och hennes bil. Men Madison är inte där. Tältet står upp på lördagsmorgonen och det är lite i oordning. Dragkedjan till tältet är öppen och det är som att alla Madisons saker ligger undanputtade till ena hörnet eller ena kanten av tältet. Och Jordi och den här killen, de kollar i bilen efter Madison och kollar väl runt lite, men de kan inte hitta henne. Och när de inte hittar henne så väljer de att åka därifrån utan att kontakta någon. Och här tänker jag igen att vi tar en liten paus i tidslinjen, för jag tänker att vi ska presentera vår första misstänkta. Som det då finns teorier om att hon är inblandad i Madisons försvinnande, nämligen Jordi Beaulieu. För många tycker att hennes beteende både efteråt och under festen är konstigt.
Hon är också lite oklar när hon får frågor om vad som hände på fredagen. Hon kan ge olika svar och kan ange olika tidpunkter och sådär. Och när hon är med i intervjuer så kan hon skratta vid fel tidpunkt. Så det är många som är så här, hade du någonting med det här att göra?
Och så det kan ju också vara att hon är nervös, kanske.
Exakt, hon har blivit ifrågasatt och det är exakt det hon säger. Alltså jag skrattar under den intervjun för att jag är så nervös. Jag tyckte inte det var roligt utan jag tyckte att det var jobbigt.
Mm. Och är man då full också och kan man tycka att det är pinsamt att man blev lite för full så minns man ju inte exakt vad man har gjort. Alltså då kan ju säga, åh nej men det hände klockan 7. Nej, det hände egentligen klockan 1 på natten liksom. Att man blandar ihop saker.
Precis, det är exakt det jag har tänkt på. Mm. För som sagt, hon säger ju det själv. Och jag tycker att man ser på henne i intervjuer när hon bara, alltså jag var väldigt full. Man ser att hon tycker att det är jobbigt. Och bara det här att hon har så här trillat i elden. Ja, jo, visst hon blev puttad. Men det känns också som en sån sak som bara händer när man är riktigt, riktigt full.
Ja.
Och jag tror precis som du sa att hon är så full att hon har lite svårt att komma ihåg när saker och ting hände. Och när man är full, det är inte som att man, så här, nu ska jag åka hem. Vad exakt är klockan?
Man nej, har inte koll. Alltså, ibland kommer man inte ens ihåg om man kommer hem. Alltså man nej. Bara, du blinkar en gång och sen så vaknar man och sen är man i sängen. Och man har tagit bort sminket och allting. Ja. Man bara, hur hände det här? Vad har jag gjort?
Ja, och jag tycker det är väldigt lätt här efteråt. Så här, men du var ju där på lördagen. Varför ringde du inte polisen? Men egentligen finns det ju ingenting på platsen som gör att hon ska anta att det är någonting som
har
hänt.
Nej, hon kanske har åkt iväg med någon annan.
Precis, och så här, okej, Madison är mest roligt arg på mig. Jag blev aspackad igår och drog. Alltså, lite jobbig situation. Och de är ju inte tajta. Jag, nu tar jag alltid dig som exempel, sorry Lin. Men hade det varit du och jag, och jag hade lämnat dig där. Alltså, du och jag är ju så tajta, så vi smsar ju hela tiden.
Ja, gud.
Så jag hade ju reagerat på att, okej, Lin svarar inte på mina sms.
Ja.
Vad händer? Vad är hon? Men de är inte så tajta, så mest troligt så håller de inte kontakten. Och det är väl lätt att tänka att ja, men alla åkte härifrån, ja, men då åkte ju säkert Maddie med någon. Den slutsatsen hade jag också kommit till. Det finns inget blod, ingenting på platsen som antyder att det har hänt någonting.
Nej, nej, det är kanske inte det första man tänker på.
Nej.
Och speciellt när man är så ung också.
Precis, exakt. Och det är ju, alltså man går ju inte ofta dit. Det är ju inte ofta att man tänker det värsta först.
Nej, precis. Och det är också lätt för oss att sitta i en, så här, alltså i en podd och prata om true crime.
Mm.
Och man bara, att har man inte tänkt på det här?
Ja.
Och man bara, men seriöst. Och många gånger har man inte varit på fest liksom, och det är någon som inte är där. Och man bara, nej men gud, hon har blivit kidnappad.
Ja, det är inte det man tänker.
Nej, precis. Jag förstår verkligen henne att hon inte tänker på, alltså tänker det värsta.
Verkligen.
Sen är det ju bra att ha det i bakhuvudet hela tiden, att någonting kan ha hänt. Det är inte det jag menar.
Men, nej.
Ni fattar vad jag menar.
Ja, men exakt. Och polisen kollar ju givetvis på henne i och med att hon är, alltså det här att hon lämnar Madison där, påstår hon, och hon är ju en av de närmsta som var där och sådär. Och de pratar med henne nästan varje dag i 3 månader. Och till en början så ses hon som misstänkt tillsammans med de andra festdeltagarna som då sist lämnade festen. Jordi får göra 2 stycken lögndetektortest och ja, allt det här vi vet att det inte är helt tillförlitligt, men det kan ändå ge ett hum om hur det ser ut. Och under det här så får hon frågor som, har du dödat Madison? Var du där när hon dog? Hon svarar nej. Och hon klarar lögndetektortesten båda gångerna. Så polisen har helt avskrivit henne som misstänkt idag. Och jag tycker faktiskt inte heller att det känns som att det är hon. Alltså hon är ju inte den sista som ser Madison på platsen. Hon åker innan de sista lämnar platsen, då är allting helt okej. Och jag ser liksom inte något motiv till att hon skulle skada Madison. Och hade hänt någon olycka eller någonting så borde fler ha sett det, känner jag. Jag tycker inte att det känns som henne. Jag tycker att vi, precis som polisen, avskriver Jordi helt. Hur som helst, tillbaka till söndagen den 29 maj 2011. Polis genomsöker nu området kring Hogsback Lake efter Madison Scott. Var är hon? Kan det vara så att hon har vandrat iväg och trillat och skadat sig och nu ligger någonstans i skogen? Men man hittar inte ett enda spår efter henne och hon finns inte i närområdet. Men problemet är att man kan inte hitta något spår efter henne för att det är ett väldigt stort problem med det här fallet. För man inser alltså att Madison är saknad först på söndagen och mest troligt så försvann hon natten mellan fredag och lördag. På lördagskvällen så hölls ytterligare en stor fest här vid sjön. Det var ungefär 150 personer som var på exakt samma ställe och festade. Och minns du att jag sa det här att tältet ligger platt på marken när mamma och pappa kommer dit?
Mm.
Ja, det är för att en 17-åring under festen på lördagen trillar över Madisons tält.
Okej.
Ingen på festen på lördagen har sett Madison. De har sett hennes tält, hennes bil. Som sagt, det är någon som trillar över hennes tält och plattar till det. Men hon är aldrig där. En del av Madisons ägodelar ska hittas, alltså typ som smycken och sånt, ska hittas lite utspritt vid den här sjön på platsen där hon kampar. Och vi vet inte riktigt varför de ligger utspridda. Det kan ju vara så att någon på lördagen alltså tar saker från tältet eller går in i tältet och att saker sprids. Men hennes föräldrar är också så här, alltså Madison är lite slarvig. Det är inte så konstigt att det ligger saker överallt, hon gör så.
Mm.
Och problemet med den här stora festen som är dagen efter är att även om det fanns bevis och spår på lördagsmorgonen så är de helt borta på söndagsmorgonen sen. För det är så många personer som har sprungit runt där. Men polisen försöker ju ändå kolla på skogen och på omgivningarna och se om man kan hitta några tydliga tecken på att, jag vet inte, det är någon som har gått iväg eller sådär. Men de kan verkligen inte göra det. Det ser inte ut som att det är någon som har lämnat det här festområdet och gått in i skogen. Det ser inte heller ut som att fyrhjulingar eller någonting som har åkt. Utan det verkar som att alla som har kommit till festen och alla som har lämnat festen har tagit sig dit i bil och tagit sig därifrån i bil. Som sagt så är alla Madisons saker kvar, men man upptäcker att två saker saknas. Och det är hennes mobiltelefon och hennes bilnycklar. Så på ett sätt så kan det ju se ut som att, alltså jag menar, skulle hon åka iväg eller följa med någon så kanske det är det hon skulle ha tagit med sig. Polisen vill söka av ett större område som man tar hjälp av frivilliga. Så det är både ungdomar och lokalbor samlas och bildar såna här långa sökkedjor. Och man betar av flera kilometer i sökandet efter henne. Man tar in helikoptrar med infraröd kamera, man tar in fyrhjulingar och polisen använder sig av hundar för att försöka spåra Madison. Men sökinsatsen ger ingenting. Så man börjar fundera på att, okej, kan det vara så att hon har gått ut i sjön och drunknat? Så man tar in både båtar och dykare, men man kan inte hitta henne i sjön heller. Och samtidigt, om vi ska kolla på det vi vet om Madison, så vet vi att hon för det första jobbar i skogen. Hon jobbar med skogsbruk och hon älskar att vara ute i naturen. Känns det jättetroligt att hon skulle gå ut i skogen och gå så pass vilse att man inte kan hitta henne på flera kilometer?
Nej.
Alltså till exempel om hon skulle typ på natten gå ut och kissa. Skulle hon verkligen gå så vilse att man inte hittar henne någonstans?
Nej, det känns ju lite otroligt gammal.
Ja, det tycker jag med. Och det tycker även polisen när man inte heller kan hitta några spår av henne i skogen. Så snart börjar polisen misstänka att det är ett brott som har begåtts.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tjugoåriga Madison Scott har försvunnit utan ett spår efter en fest här i British Columbia i Kanada. Och polisen misstänker nu att det är någon som har orsakat hennes försvinnande. De pratar med alla som var på festen som hölls på fredagen. Vad var det som hände och vad gjorde Madison? Och här finns det lite olika vittnesmål. Vissa säger att Maddie spenderade majoriteten av tiden i sitt tält och andra menar att hon var med på festen och gick till tältet först i samband med att Jordy åkte. Men det finns ingen som kan vittna om liksom något konstigt som har hänt, att Madison skulle ha varit med i någon... Alltså i något bråk eller någonting, utan ja, det var lite bråkigt, men Madison var inte med. Men under sina efterforskningar så får polisen ändå information om en person som de blir intresserade av. Det visar sig nämligen att det finns rykten om att Maddie dejtar en kille. Det här är 28-åriga Fribjorn Bjornsson, eller Frib som han kallas. Även han jobbar då inom skogsbruk och han spelar baseball tillsammans med Madison. Frib är dock lite problematisk. Alltså han lever ett väldigt stökigt liv och tar mycket droger och sådär. Och förutom det så sägs det att han är skyldig många langare mycket pengar. Och det här är någon som det inte alls känns som att Madison skulle vara intresserad av. Men det finns ändå rykten om att de dejtar. Så polisen vill ju kolla på honom. Och nu hoppar vi lite i tiden här för att polisen pratar med honom först 7 månader efter hennes försvinnande när polisen då får nys om honom. Man tar in honom och man pratar med honom och även han tar då ett lögndetektortest och det vill han göra. Han är väldigt angelägen om att få ett sånt för att visa att han inte har någonting med det här att göra. För Frib är inte heller på den här festen på fredagen så det är därför polisen inte har pratat med honom innan. Och han klarar det här lögndetektortestet. Och efter att ha pratat med honom så avskriver polisen honom helt som misstänkt. Men det sjuka med Frib, det är att han 2 dagar efter det här förhöret, och det här är i början av 2012, och då försvann ju hon i maj 11, så försvinner han.
Okej.
Okay. Han hittas sedan 2 veckor senare, den 3 februari 2012, eller hittas och hittas, man hittar hans avhuggna huvud i ett övergivet hus nära staden. Ja.
Oh my god.
Mm. Förutom det så hittar man också senare ett lårben och en knäskål. Men man hittar aldrig resten av hans kropp.
Oj. Ja, gud, han var nog skyldig för människopengar.
Ja, verkligen. Wow. Hans mord är sedan olöst i några år. Men det hela slutar med att det är 4 stycken som fälls för hans mord. Han ska då ha hållits inlåst i en källare och misshandlats under en längre period innan han ströps.
Wow.
Och det är lite oklart exakt motiv och sådär, men det verkar ha handlat om pengar, helt enkelt. Och det här är ju ett väldigt brutalt mord. Och redan när Frib försvinner så började givetvis gå rykten i den här stan. Kanske har Madisons försvinnande med Fribb att göra. Det kanske är någon langare som har tagit henne för att lära Fribb en läxa.
Men om det bara var rykten att de dejtade så borde det inte varit så liksom public.
Nej, vi vet ju inte. Eller så är det att han har berättat för någon som vet. För att det man i alla fall reagerar på efteråt, eller det allmänheten reagerar på, det är ju, alltså de försvinner så nära in på varandra. Det är jättekonstigt. Och hans försvinnande är ju också olöst väldigt länge. Han försvinner 2012 och man löser det först 2014. Alltså hans mord. Men vi vet inte. Och precis som du säger är det bara rykten och alltså varför skulle de... Jag vet inte, det är väl en sak om de hade kidnappat henne och krävt pengar, känner jag.
Ja.
Jag vet inte, polisen i alla fall är inte alls inne på det här spåret som vissa i allmänheten är inne på. Utan de är så här, det här har ingenting med varandra att göra. De här fallen är helt olika. Och som sagt, igen, vi vet inte ens om de faktiskt dejtade på riktigt. Eller om det bara är ett rykte. Men polisen försöker kolla på andra som var på den här festen. Det visar sig att det fanns en kille på festen som Maddie var intresserad av, men som inte var intresserad av henne. Är det något som har hänt mellan dem? Det ska också ha varit en kille som var intresserad av Madison, men som Maddie inte var intresserad av tillbaka på den här festen. Har han gjort något mot Maddie? Maddie ska också nyligen ha börjat dejta online. Var någon kille som hon har träffat online på den här festen. Alltså polisen kollar på alla olika spår. De pratar med alla som var på festen på fredagen den 27 maj 2011. Och man försöker även hitta och prata med alla som var på festen som hålls på lördagen också. Enligt polisen så ska alla som var på festen på fredagen ha tagit lögndetektortest. Och alla omkring 46 personer har klarat det. Det verkar alltså inte som att det är någon på festen som vet vad som har hänt. Så polisen kommer fram till att de inte tror att det är någon på festen på fredagen som har med Madisons försvinnande att göra. Däremot har man gått ut och sagt att man är övertygad om att det finns personer som vet mer. Det här kan vara personer som polisen antingen inte har pratat med än eller som inte har berättat allt som de vet. Och här är det lite oklart vad polisen menar med det. Alltså det här, berätta allt man vet. Om de då menar att det finns personer som döljer saker. Eller om de menar att, alltså vi tror att det finns folk på festen som har sett saker. Men de kanske inte fattar att det är viktigt.
Ja, just det.
För det är ju också det här som är problemet för polisen med den här utredningen. Att de enda vittnena som finns är människor som har varit på fest. Alltså de flesta, om inte alla, har varit berusade i olika omfattning. Och som vi sa innan. Som full så har man inte lika mycket koll. Man lägger inte märke till grejer. Man är med kompisar, man har roligt, man skrattar. Men är väldigt uppe i det man gör själv.
Man får ju väldigt mycket tunnelseende. Eller jag får det
verkligen,
i alla fall. Alltså, vi kan ju vara liksom en stor grupp människor. Och sen om man blir tillräckligt full så kan man ju få så här hyperfokus på en människa. Mm. Och så är det liksom, nu är det du och jag ikväll.
Ja, men verkligen.
Och så kan folk vara så här, ni bara försvann. Eller vad fan var du någonstans? Ja. Och bara, nej men vi hade jätteroligt här. Alltså,
ja.
Så.
Men exakt, gud ja. Och det måste vara jättesvårt som polis. Och som sagt, som vi har spekulerat i med Jordi också, att det känns som att hon inte riktigt minns tidpunkter. Det måste ju också vara jättesvårt som polis att så här, ingen vet riktigt när folk åkte. Och det har också varit mycket, alltså Jordi har sagt någon gång så var hon inne på att hon åkte vid typ 00:30. Det finns någon som säger att nej men hon åkte nog inte förrän 23:00. Men polisen har gjort en lång utredning och de har kommit fram till att hon åkte vid 00:30. Men som sagt, det försvårar ju verkligen deras arbete att det är en fest som hon har försvunnit från.
Mm.
Och polisen, de verkar verkligen göra allt de kan för att hitta Madison. Men de kommer inte vidare och utredningen kör fast. En belöning på 100 000 kanadensiska dollar utlyses för information som då leder till gripande eller fällande dom på den eller de som är ansvariga för hennes försvinnande. Och man sprider även information om Madisons försvinnande via skyltar och i media och sådär. Men ingen ny information kommer fram. Så polis och allmänhet kan ju bara spekulera i vad det är som har hänt med dig och vem som kan ha skadat henne. För igen, det är det polisen är inne på. De tror inte att hon har försvunnit självmant. Alltså typ rymt, liksom, eller gått vilse. Och givetvis så finns det massa olika teorier om vad som kan ha hänt. Kanske är hon ett av alla offer som fallit offer på vägen som kallas Highway of Tears, som vi pratar om i avsnitt 27, mystiska försvinnanden.
Highway of Tears, eller Tårarnas väg, är ju då delar av vägen Highway 16 som löper mellan Prince George och Prince Rupert i British Columbia i Kanada. Delen som kallas Highway of Tears, eller Tårarnas väg, är ungefär 70 mil av den här sträckan. Och det är då en avlägsen bilväg omringad av tjock skog. Och vägen kallas ju då Highway of Tears eftersom att omkring 18 människor, främst unga kvinnor, har försvunnit eller mördats längs den här sträckan sedan 1969. Och många av de här fallen är olösta än idag. Enligt folk som bor i området så finns det ett väldigt stort mörkertal och det pratas om att siffran snarare är uppemot 40 fall. Och det har också varit problem med utredningen kring de här försvinnandena och morden för att många av de som har försvunnit eller hittats mördade är unga kvinnor från ursprungsbefolkningen. Och framförallt förr så har polisen typ inte tagit det på allvar och typ inte utrett det. Jättehemskt. Det verkar som att de tar det på större allvar idag i alla fall, vilket ju är bra. Men det är ju alltså sjukt många som har försvunnit runt den här sträckan och man tror ju inte ens, alltså, och många av de här fallen är olösta än idag och man tror inte ens att det är en och samma person som ligger bakom de här morden och försvinnandena, utan man tror att det är flera mördare eller till och med flera seriemördare som har härjat här. För det här är ett perfekt ställe att både ta någon och dumpa en kropp på i och med att det är så avskilt. Och för att då koppla Highway of Tears till Madison så är det så att hon försvinner i närheten av den här vägen så är hon också ett av offren på Highway of Tears. Dock så är det samma sak här att polisen inte tror det. De har avfärdat den här teorin helt. Men vem vet? Och på tal om seriemördare så finns det även teorier om att hon har fallit offer för en amerikansk seriemördare vid namn Israel Keyes från Utah i USA alltså. Den här seriemördarens grej var att han reste runt och utförde sina brott och han är då skyldig till flera mord, sexuella övergrepp och bankrån i flera olika stater i USA. Israel planerade väldigt noga sina brott för att kunna dölja sina spår och han gillade mest platser, alltså när det kommer till mord och övergrepp och sånt, så gillade han platser såsom campingplatser, kyrkogårdar och avskilda parker. Och dit ville han då åka för att hitta sina offer. Och Israel gjorde då så att han hittade en plats, en avlägsen plats där det var så här, här vill jag döda någon. Som sagt var han väldigt sneaky och reste mellan olika stater för att polisen skulle ha svårare att hitta honom. Så då kunde det vara att han reste till en stat, han hyrde en bil och åkte runt långa sträckor innan han hittade den perfekta platsen. Där hade han för vana att gräva ner så kallade mordkit. I de här så låg det bland annat vapen, ammunition och kemikalier för att lösa upp kött och ben. Så han valde alltså platsen. Offret var sedan helt slumpvis valt. Ett av hans mest uppmärksammade mord det är kidnappningen och mordet på 18-åriga Samantha Koenig i Anchorage i Alaska 2012. Efter mordet så lämnade Israel hennes kropp i ett skjul vid sitt hem och sen så åkte han iväg på en kryssning. När han sedan återvände efter kryssningen så sminkade han hennes kropp, han sydde upp hennes ögon och så tog han en bild på henne när hon höll i en aktuell tidning. Och det här gjorde han då för att det skulle se ut som att hon fortfarande levde. Med den bilden krävde han sedan en lösensumma på $30,000. Israel använde sedan Samanthas bankkort för att ta ut pengar och genom att då spåra hennes bankkort så kunde polisen gripa Israel i Texas i mars 2012. Israel tog sedan sitt eget liv den 2 december 2012 under tiden han satt i häkte och väntade på rättegången. Så det är väldigt oklart hur många offer han har på sitt samvete då igen som sagt hans grej var att resa runt och mörda i olika stater. Israel bodde 2011 när Maddie försvann i Alaska. Det här är ungefär 265 mil från där Maddie försvann. Men kanske hade han på något sätt fått nys om den här festen. Som sagt, det var ett offentligt inlägg på Facebook. Kanske hade han på något sätt sett det och valt att resa till Kanada för att utföra ett mord. Han har nämligen tidigare gjort resor till Kanada, även om man inte har kunnat binda honom till något brott där. Han kanske visste att folk brukar campa i området och hoppades på att hitta ett offer, att han igen valde området och sen fick han se vem det blev. Och kanske blev det just med det eftersom att hon blev lämnad ensam kvar, att hon helt enkelt bara var på fel plats vid fel tillfälle. Men igen, vi vet inte. Och åren går efter det här försvinnandet utan att familjen Scott får svar på vad som har hänt med det. Och nu kanske du tänker, är inte det här ett avsnitt av Ouppklarade mord? Varför pratar Jenny om ett försvinnande? Behövs det inte en kropp för att räknas som ett ouppklarat mord? Och jo, visst gör det det. I nästan exakt 12 år så lever familjen Scott i ovisshet om Maddys öde innan ett stort genombrott i utredningen sker. Vi lämnar 2011 och hoppar fram till maj 2023. Den 29 maj 2023 så publicerar kanadensisk polis ett inlägg på sin hemsida. Där bekräftar man att Madison Scotts kvarlevor är funna 12 år efter hennes försvinnande. Kvarlevorna har hittats någonstans längs en väg som heter South Slope Road. Det här är ungefär 18 kilometer från platsen där Maddie senast sågs i livet. Skulle hon ha gått den här sträckan så hade det tagit 4 timmar. Men med bil tar det bara 18 minuter. I det här inlägget så bekräftar också polisen att man har genomfört en husrannsakan i en fastighet där hon har hittats. Men det är väldigt oklart om hon har hittats utanför fastigheten eller i fastigheten. Om det här liksom bara är samma område. Det står även i det här inlägget att man inte har uteslutit ett brott. Och efter det här har polisen varit knäpptysta. Man jobbar alltså aktivt på det här fallet just nu och vi kan när som helst få en lösning i det här fallet.
Wow.
Ja. Och här, som sagt, vi vet inte så mycket mer för att polisen säger ingenting. Vi vet inte hur mycket polisen faktiskt vet. För i och med att det är en aktiv utredning så kan det vara att de håller inne på information som de vet, som sagt. De har inte ens gått ut med vart kroppen hittad och sådär.
Nej, jag skulle fråga det, jag bara... Var är den hittad? Hur har den blivit hittad? Av vem har den blivit hittad? Mm.
Det finns rykten. Jag kommer gå igenom lite rykten nu. Det här är, alltså vad ska jag säga, mest troligt på ett sätt sant. För att det är ju folk som liksom har grävt i vart är det de har hittat henne. Och ofta har ju de här internetdetektiverna rätt.
Mm.
Men det är rykten, det vill jag vara väldigt tydlig med. Men det sägs då att fastigheten där hon har blivit hittad, om det nu är inne eller ute, oklart, att den ägs av en familj som heter Black i efternamn. Enligt rykten, jag kan inte bekräfta det här, men enligt rykten så är det pappan i den här familjen som har hittat kvarlevorna och har anmält det till polisen. Den här pappan har 2 stycken söner. Sönerna Black som var på festen på fredagen den 27 maj 2011.
Oh my god.
Och de ska även ha varit några av de sista som lämnade platsen. Så frågan är det de som har gjort något mot Maddie? Kanske har de erbjudit Maddie skjuts och hon har insett att hon är ensam kvar och sen har de mördat henne. Men igen, det här är ouppklarat. Vi vet ingenting alls. För det konstiga är att det verkar som att polisen vet att Black, alltså bröderna Black, har varit på festen. Men samtidigt har ju polisen sagt att vi tror inte att det var någon på festen som skadade henne. Och det är också svårt med den här fastigheten, för vi vet ingenting mer. Vi vet inte hur mycket mark familjen Black äger. Alltså det kan ju vara att hon är faktiskt hittad nedgrävd på baksidan av deras hus. Ja, absolut. Men det kan ju lika gärna vara att hon är hittad bakom, jag vet inte, säg en förfallen lada på deras mark jättelångt från där de bor, där de aldrig är. Där hittades hon. Och det polisen har genomsökt, det är den här förfallna ladan. Inte för att de tror att det är familjen Black, utan för att, det är, att de tror att någon annan har dödat henne där inne. Alltså, förstår du? Vi vet ju inte.
Men det kan ju vara ett fritidshus eller vad som helst.
Precis. Exakt. För varför hittas det? Jag vet inte, det är konstigt att hon hittas först nu.
Eller har de gjort någon renovering? Mm. Eller,
precis.
Jag vet inte, gräva en pool? Eller kan ju vara precis vad som helst.
Ja, det känns ju som att hon borde ha hittats nedgräven.
Ja.
Annars borde man ju ha sett hennes kropp om den låg uppe på. Eller jag är också inne så att säga att
det har varit något vilt djur eller att man har kommit hit med sin hund som har börjat gräva.
Ja.
Eller något.
Ja.
Jag vet inte, men det är sjukt att man har hittat henne och så långt efter. Aj,
fan alltså.
Och vad är det som har hänt? Och som sagt, egentligen så vet vi inte ens om det här är ett mord. Men polisen är ju inne på det.
Ja, men det måste det ju vara.
Nej, men alltså, vem skulle gå 4 timmar igen? Hon jobbar i skog. Skulle hon verkligen gå så pass vilse att hon skulle promenera i 4 timmar och sen trilla ihop och dö?
Nej.
Det känns konstigt. Och sen kan det ju vara, alltså det finns mycket djur i området. Det finns så här björn, varg, pumor. Men hade något, och de kan ju liksom släpa henne. Men hade något djur tagit henne så borde väl hundarna som polisen hade snappat upp att det luktar blod.
Ja, men hon måste ju ha hoppat in i en bil. Och att spåren försvinner på grund av det.
Precis. Det känns ju som det, och det är ju det polisen är inne på. Det ser inte ut som att någon har gått härifrån.
Nej.
Men då är ju frågan, är det någonting som har hänt redan på festen? Och att hade det inte varit fest på lördagskvällen så hade det varit tumult om man hade sett att det var något som hände liksom. Någon som då har med våld tagit henne och tagit hennes mobil och bilnycklar. Eller är det som sagt så att hon är ensam kvar och någon är så här, men fan, och med oss, och så tar hon det närmsta liksom, mobil och bilnycklar.
Mm. Ja, men så skjutsar vi dig tillbaka imorgon, för det är ju dumt att du ska liksom vara här helt ensam.
Mm. Ja.
Och så har hon hoppat in i bilen med dem.
Men vad fan har hänt då? Vad fan har de gjort med henne?
Ja.
För det är ju så här, vi kan ju absolut utesluta att det här är ett planerat mord i alla fall. För jag menar, hon skulle inte ens vara där. Hon hade inte planerat att ens vara med på festen från första början. Sen för andra så skulle hon dela tält med en annan kvinna. Det var bara liksom slump att hon drog därifrån. Det var ju fler som skulle sova på platsen, men alla valde att lämna. Alltså, det är ju verkligen en slump att hon ens är där och att hon är där ensam.
Ja.
Sen är det ju många som är inne på också så här, kan det vara så att det är någon random som har kommit förbi och hittat henne? Och ja, det är klart, men det är också mitt i natten i skogen.
Alltså det som är mest troligt, alltså det som är det enkla brukar ju vara det som är det rätta.
Mm.
Och det enklaste är ju att hon har följt med någon från festen.
Mm.
Satt sig i en bil som tillhör någon som är på festen.
Men hur har den, för om den var på festen och polisen har lyckats placera personen på festen, då har ju den lyckats ljuga i ett lögndetektortest.
Mm.
Och är det båda bröderna Black, nu behöver det inte vara det, det behöver inte vara någon av dem, och det kan ju vara en. Men är det båda så har ju båda lyckats ljuga under det.
Ja.
Och det här att, man vill ju bara veta vad polisen vet. Varför säger de att vi tror inte det var någon på festen? Vad vet de? De sitter ju 100% på mer information. Mm. Det gör de ju alltid.
Ja. Eller så är det en taktik som de har. Polisen har att säga att nej, men vi vet, alltså det är ingen på festen och så. Fast de kanske vet. Alltså då, polisen kan ju vara lite sneaky med sådana saker. Då vet jag många case som vi har pratat om. Att polisen har gått ut på presskonferenser och bara, vi har ingen aning, vi vet inte alls.
Ja.
Bara för att mördaren eller mördarna ska bli lite kaxiga och begå misstag.
Verkligen. Men är det Black så är det ju dumt att gräva ner den på sin egen trädgård. Men sen i och för sig, man gömmer ju ofta kroppar där man är mest bekväm.
Ja, och vi vet ju inte, är det deras liksom permanenta bostad, precis, eller är det ett fritidshus, är det ett skjul, är det alltså en annan del av fastigheten, är det en av dem, är det båda, alltså är det någon som har fått panik och gjort någonting, någon som har försökt att våldta henne kanske och hon har gjort motstånd, eller har någonting hänt med henne, hon kanske har trillat och slagit sig och så har de fått panik och grävt ner henne, alltså vi vet ju inte.
Nej, det kan ju verkligen vara en olycka. Och igen, om det ens är dem. Men det är också intressant om ryktet stämmer att det är deras pappa som har anmält att hon är hittad.
Ja.
För, igen, nu vet vi inte vad polisen vet såklart, men om det nu är pappan, hade han inte anmält så hade man ju förmodligen inte hittat henne.
Nej.
Och det kan ju också vara så igen, precis som du sa med polisen. Polisen kanske vet exakt vem det är. De kanske har en väldigt tydlig misstanke om vem det är. Men så länge de inte haft kroppen har de inte kunnat fälla personen. Alltså de kan ju sitta på så mycket information.
Mm.
Och bara, precis som du säger, låtsas om att de inte vet så mycket.
Mm.
Ja, och som du var inne på nu, kanske är det bara en olycka. Det finns också rykten och teorier om att så här, nej, men hon kanske har tagit en överdos och sen så har hon dött och så har folk fått panik och gjort sig av med kroppen.
Ja, det kanske är någonting som de har bjudit på.
Ja, precis. Men de som känner med det säger emot det. För de är så här, alltså hon har aldrig tagit
narkotika, så hon skulle inte ta droger. Hon är inte en sån person. Och igen så har polisen avskrivit det här. Efter att ha pratat med festdeltagarna, de bara nej okej, det här var inte en överdos eller något.
Fast hon kan ju fått i sig någonting utan att hon visste att det var något.
Absolut, så kan det vara. Ja, och det är som sagt så frustrerande att vi inte vet, men man bara hoppas ju att vi snart får svar på vad det var som hände.
Ja.
Vår researcher Camilla har faktiskt varit i kontakt med polisen som utreder det här fallet. För hon var så här, kan jag få någon information? Men de var så här, nej vi kan inte dela med oss om någonting. Informationen finns på vår hemsida, så läs där. Och de skrev också det, håll koll på vår sida efter uppdateringar. Så det får vi ju helt enkelt göra då så länge. Tills vi en dag förhoppningsvis får veta vad som hände 20-åriga Madison Scott.
Wow.
Ja.
Ja, vi får verkligen hoppas att vi kan ge en update om det här.
Verkligen.
Och att de eller den som är skyldig ska få konsekvenser för det.
Mm. Ja, men det känns bara, oavsett vad som har hänt, så känns det som så här, på fel plats vid fel tillfälle.
Ja, verkligen.
Och det, fy fan.
Mm.
Och så, jag vet inte, jag menar inte att det är bättre om så här, det är bättre att det är planerat mord, det är inte det jag menar. Men det är alltid så här, jag vet inte när man är så här, hon skulle inte ens vara där. Egentligen så hade hon ju pratat med sin kusin om att umgås med henne.
Mm.
Det är så hemskt.
Ja, verkligen.
Det är så grymt.
Ja.
Men det här var del 1 av Ouppklarade mord.
Mm.
Och del 2 kommer nästa vecka.
Jajamän.
Kan du ge oss en liten tease om vad det är du ska prata om?
Ytterligare en ung kvinna. Väldigt lovande person som vars liv avslutas alldeles för tidigt. Och det är mycket twists and turns.
Mm. Mm. Ja, det ska bli intressant att höra om.
Mm. Ja, det ska bli kul att höra dina teorier och du som lyssnar, vad du har för teorier efter. Men det tar vi nästa vecka.
Ja, det gör vi. Och på torsdag som sagt så pratar vi med Jonas Andersson. Det vill du inte missa det heller.
Nej, det vill du inte.
Tack för att du har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.